Förra mötet så talade jag lite om att jag ryckte in i lumpen 1973, och när man kom in där så fick man klä av sig alla sina civila kläder. Det var inte så att man gick omkring naken och sen och plockade in kläder, utan du fick ha dina civila kläder tills du hade fått allting utav kronans kläder. Men du fick ju precis allting. Du behövde inte bekymra dig om någonting. Du fick 3 mål mat om dagen. Hallå Bengt, kul att se dig. 3 mål mat om dagen. Du fick säng, du fick allt precis. Du fick kläder som var mångt mycket skönare än de civila kläderna. Jag ryckte in 1973 var det. Och då på den tiden så var det här modet där man hade sån här trånga jeans. Man låg ner på golvet och ålade i sig in i kläderna. Och sen knäppte, och det var ju så fruktansvärt obekväma kläder. Alltså. Och hårt och trångt och eländigt var det liksom. Och det, alltså, allting det stramade ju. Det var inte skönt någonstans ju. Och sen så fick man kläda sig av hela den här civila stassen. Och så fick man kronans kläder. Där man kunde snurra 3 varv innan kalsongerna följde med i ett varv. Alltså. Och det var ju helt fantastiskt. Alltså, vad underbart det var. Och kängor. Alltså, och jag vet av en som sa till mig. Alf, ta väl ingångna kängor. Ta inte de som är nya och fina. Ta de här som ser hemska ut. Men som är väl infettade och väl ingångna. Ta dem. Och det hade jag här, så jag plockade ut kängor då ifrån materialförrådet där, och jag tänkte, jag tog några sådana som var rejält. Det var ny sula, men översidan det var rejält använd. Och de var sköna att marschera i. Halleluja, säger jag. Och så fick jag en AK-4. Jag fick träning på att liksom använda mitt vapen. Jag kunde plocka isär det och sätta ihop det helt i mörker. Alltså vet du att kronan lärde oss att bli skickliggjorda. Vi blev rejält skickliggjorda att kunna vara en god soldat i Svea rike. Är du här? Att bli en god soldat liksom. Att kunna liksom försvara vårt land. Och skum där någon fiende, så hade vi lärt oss. Jag låg som pionjär. Och vi pionjärer, och vi byggde vägar och vi byggde broar, och sen sprängde vi vägar och sprängde broar. Så vi gjorde bägge delarna. Så först fick vi bygga och greja, sen fick vi spränga det i 1000 bitar med. Så att det var kul alltså. Men i början hade jag så fruktansvärt svårt med detta här. Att där stod en överförir, han var lika gammal som mig. Och han stod och kommenderade mig vad jag skulle göra. Och det gillar jag inte liksom. Ska han säga vad jag ska göra? Den sprätten där alltså. Men jag fick det. Jag får väl säga som det var då. På onsdagen så brukar vi gå på dans. Så att då var jag på Björksäter och dansade där och virvlar runt där. Och då möter jag min överförare Jonasson. Och det skulle jag ju aldrig gjort, för han fick ju 2 blåklockor den kvällen. Och det fick jag lida för sen resten utav hela min värnplikt. Alltså. Så det var, Svensson, idag ska du gräva skyttevärn. Och det var alltid bara jag som fick göra det. Så att jag fick igen med råge, alltså, att jag hade präglat upp han alltså, på dansbanan. Alltså. Men i alla fall så... Men det var ändå en sak som jag lärde mig i lumpen. Och som jag har haft sån glädje av. Sen jag blev frälst. Sen jag blev inkallad utav ett annat rike. Ett rike som är mycket större. Mycket mäktigare. Mycket häftigare. Mycket härligare. Och som också har vapen.
Amen.
Och det är inga AK-4 eller kanoner. Utan det är något ännu häftigare. Jag strider med kärlek. Jag har vapen som heter bön. Jag har vapen som heter att be för sjuka. Jag har vapen som heter att slänga ut demonerna. Gud har gett oss en hel utrustning. Men vi får ju se till att bli skickliggjorda. Eller hur? Vi kan ju inte liksom gå omkring liksom så här, ja, men och det, jag var på ett ställe och så var det en som hade inledningen där, och så stod den här mannen och sa, jag kära Jesus, ja, vi kan ju inte göra någonting. Och jag bara sist, jag satt där, jag kokade alltså. Och så gick jag upp och sa, du där som hade inledning, du säger aldrig de orden en gång till. Att inte du kan göra någonting. Du hånar ju Gud. Han har gett oss allting. Han har gett oss den helige ande. Skulle någonting vara synderbart, att inte Gud skulle kunna få med det genom dig. Och han har ingenting annat. Han skickar inte Gabriel eller någon annan ängel. Han använder människan. Han använder dig. Kalle, Sofia, Karin, Kerstin, Torsten. Han använder vanliga, enkla människor. Som dig och mig. Och du vet att det är så många som lever kvar i det gamla förbundet. Ja, nu kallar vi en pastor här och sen får han evangelisera. Och så ska han be för sjuka. Och så ska han liksom, han ska åka runt och han ska besöka alla. Och han ska liksom, ja, han får ju också hålla på, eller hon, och städa här och greja och bre mackor. Ja, men käre Jesus. Vi är en hel kropp som ska fungera tillsammans. Eller hur? Vi lever inte i gamla förbundet där man var tvungen att gå till prästen eller gå till kungen eller gå till profeten för att höra av Gud tala. Grabbarna för 2000 år sedan fattade detta. Annars hade Petrus aldrig skrivit att vi är konungsliga präster. Han hade aldrig skrivit det om inte han hade fattat att vi är det. Så grabbarna på den tiden och tjejerna på den tiden, de fattade det, de begrep det. Så att när de gick ut så sa de, jag silver och gul har jag inte. Men det jag har, det ger jag dig. Stå upp i Jesu namn. Och så fattar liksom, och vi måste liksom våga ta de här stegen. Vi kan inte bara sitta och säga, nej men inte ska väl jag. Jo, det ska du visst. Varenda en av oss ska det. I Jesu namn. Hur är du här? Halleluja, jag vet att jag blir så trött att komma in i religiösa sammanhang. Där liksom folk bara sitter och väntar och väntar och väntar. Ja, vi måste vänta på Gud. Det är ju han som väntar på dig och mig. Han har ju redan gjort allt färdigt ju. Är du här? Han har gjort allt färdigt, gjorde han för 2000 år sedan. Det är dags att vi börjar tro på vad han gjorde för 2000 år sedan. Och det är detta här som sätter igång dig och mig. Det är du och jag som kommer igång när vi verkligen börjar fatta detta och tro detta. Och handla på det. Ske dig så som du tror. Det står inte ske dig så som du känner. Det står ske dig så som du tror. Och jag ska säga det står, dessa tecken ska åtfölja dem som tror. Ja, det är bara, jag ska säga det så. De tecknen åtföljer bara den som tror. Ingen annan. Bara den som tror. Men vi får ju tro på det. Halleluja. Det var inte alls det jag tänkte stå och säga här då. Men det gör ingenting, va? Detta är bara lite uppvärmning här nu. Jag bara känner, oh, Jesus alltså. Jag vill se en Kristi kropp resa på sig och skaka av sig alla sketna traditioner som vi håller fast vid. Allting som bara håller oss tillbaka. Där vi liksom bara sitter fast i dyngan alltså, i träsket. Och jag säger det religiösa träsket. Så vi bara håller oss tillbaka. Där vi inte kan göra något. Och där man alltid ska liksom, där man alltid ska skyffla över till någon annan. Ungefär som Adam här liksom. Ja, men det du har gett mig Eva. Det är Evas fel. Att det var ju fel att du Gud gav mig Eva. Ja, men hallå, det är ditt eget reben, Adam. Så det var ju Adam själv ju. Det var ju hans eget reben ju. Luther, han är ju för god ju. Vet du, han kallar sin fru. Åh, mitt lilla reben. Halleluja. Tack Jesus. Nej, jag måste säga, jag tycker, när Jesus han sa, följ mig. Vet du vad det betyder? Det är inget förslag. Det är en befallning. När han säger följ mig så är det en befallning. När jag åkte in i Svea rike så hade jag ingenting att säga till om längre. Jag fick lära mig att lyda ord och vad kapten, överste, vad majorerna sa, vad fanjunkaren sa, vad överförare Jonas han sa som är lika gammal som mig. Jag fick lära mig att lyda oro, och när jag lydde oro så gick det mig väl, men inte bara mig utan också alla de andra grabbarna. Och sen var jag insatt i mycket, mycket större sammanhang i detta. Jag lär på tredje kompani, tredje pluton. Men jag var insatt, där var ju mycket annat på T4 i Hässleholm. Det var rätt märkligt när jag mönstrade så skrev jag flottan, flottan, flottan. Jag ville komma till flottan. Jag tyckte att de så checka ut de här flottanskillar. Jag ville ha en sån här utstyrsel. Och han som satt den här mönstringsgubben där, han sa då, ja det är klart du ska få komma till flottan. Det vill du ju. Ja det vill jag så. Och sen så fick jag inkallelseorden. T4 Hässleholm. Jaha, då var det att gräva skitavaren och hålla på lite. Åla i dyngan och så här. Det var ju massa sånt man fick hålla på med. Men jag ser ändå tillbaks. Nu är det så här. Så väl är det ju gör vi konstruerar till att minnas det som är roligt. Och jag minns också min lumparti som... Det var också många roliga grejer. Vi hade väldigt kul också. Men visst, det var ju saker som var tråkigt också. Och det är precis så det också är. Det verkliga livet tillsammans med Gud. Jag ska säga, vi växer inte genom att vi bara liksom surfar på vågen. Utan vi växer faktiskt genom att vi går mot strömmen. Och vi växer genom att vi får gå igenom olika prövningar. Det är där tillväxten ligger. Och det är där vi tränas, det är där vi prövas. Vi fick göra massa övningar när vi låg i lumpen. Vi hade något som hette sexmilamarschen och vi var ute och marscherade i 3 dygn. Och på nätterna skulle vi springa nattorientering så vi fick inte sova på 3 dygn. Vi gick på dagarna och sprang på nätterna. Och jag kommer ihåg att var och en hade fått med sig lite mat som skulle räcka hela tiden. Och bara efter 1,5 dygn och sånt så var all maten slut. Alla hade ätit upp allting vad man hade. Vi var hungriga ständigt ju. Och då tiggde vi bara och sa till kapten: kapten, kan du inte fixa någon mat? Du kan väl komma med mat? Ja, jag ska fixa mat. Så kommer man levande hönor till oss. Och så bara släppte han ut dem. Varsågod, kan ni springa och fånga er egen mat? Så fick vi springa där som galningar. Och de flesta, de var uppväxta i städer och sånt. De har ju aldrig sett en ko bara. Och du vet att en mindre än höna, de liksom ägg. Trodde de att det var liksom ägg? Det finns ju sån här i pappkartong. Och det är bara fint, det kommer från fabriken, äggfabriken. Du vet, många liksom uppväxt här, de fattar ju ingenting alltså. Och du vet att, och liksom, där var ju några hyrorna. Och vi kajtar och jag fick fatt i en hyrna där. Och jag hade ju lärt mig i alla fall lite, jag är ändå för landet så jag liksom, jag var inte helt främmande för detta. Även om jag växte upp på en bondgård. Men alltså, det var ju killar där liksom. De tog hönan då, de visste inte vad de skulle göra ju. Och det är en del, där sa man ingenting hur de skulle göra heller. För man ville se resultatet liksom. Det var ju så ju. Och det var ju någon som bara nackade hönan och sen så skulle grilla dem precis som det var med fjädrar och allting. Alltså. Och de kan tro det var en härlig doft av alltså. De här brända fjädrar luktar något så fruktansvärt alltså. Men i allt detta så vi liksom, vi mogna, vi växte till. Vi kom in som pågaspolingar och när vi muckar så muckar vi som unga män. Det var något som hände med en liksom, när man gjorde, jag säger det synd, inte obligatorisk värnplikt i Sverige. För att det hade varit, och det skulle varit för alla tjejer med sig. Det hade ni behövt, missande då. Det hade mycket av röstrumporna försvunnit. Halleluja. Prisat vare Jesus. Men alltså, jag ska säga det en sak. Att det är nyttigt. Och är det så här. Att när Jesus han säger följ mig. Då menar han att det liksom, då skriver han upp en lista så kommer du få detta och så får du det där. Och så. Nej, han bara säger följ mig. Följ mig. Vad gjorde lärjungarna? De släppte vad de hade. Och så följde de Jesus. Vet att de som sa, låt mig gå och begrava min pappa. Ja, han var inte lämpad. Jesus sprang inte efter honom och sa, nej men snälla du, jag visste, okej, begrava. Vet du är inte frälst på dina premisser. Du är frälst på hans premisser. Nu får man mycket amen och så. Du är frälst på hans premisser. Du är inte frälst på dina premisser. Utan det är han som kallar dig. Det är han som har utrustat dig. Det är han som har tagit dig.
Amen.
Och han har bestämt om dig. Att du ska vara fruktbärande. Det har han bestämt. Det är inget förslag. Du ska vara fruktbärande. Så du kan liksom inte gå, ja men jag är ingen evangelist. Nej, men du ska vara en lärjunge. Och du vet när han säger, det är det första han säger, följ mig. Och så säger han, så skall jag. Och det tycker jag är härligt. Så skall jag. Alltså vem då? Jo, vår Herre. Han ska skickliggöra dig. Han ska göra dig till någonting som du inte är, men som du ska bli. Är du här? Så ska jag göra det. Göra det ett pågående förlopp. Det är liksom inte en engångshändelse. Det är någonting som pågår hela tiden. Så ska jag göra dig till en människofiskare. Jag satt uppe på, jag gick en sån här pastorsutbildning och vi var en 50 pastorer samlade och alla skulle få en kvart på sig och predika. Och jag tänkte, nu ska jag dra på här. Så i alla fall så tänkte jag få en chans i livet att prata till mina pastorskollegor här. Så nu tar jag chansen här. Så jag börjar med att fråga så här, hur många av er pastorer har varit med och lett en människa till frälsning det sista året? Och du menar inte att det är någon annan som har tagit med sig? Jag menar en som du har faktiskt lett till frälsning. Hur många? Och 50 personer, så var det 3 händer som gick upp. Så sa jag till de andra 47. Då får jag säga det att så, ni andra, ni följer ju faktiskt inte Jesus. Och det blir ju liksom väldigt sura miner där. Jag blir inte alls popis. Om man hör någon, varför det då? Det är ju därför Jesus säger, följ mig. Så ska jag göra dig till en människofiskare. Så om inte det ligger liksom i vårt hjärta att vi vill vara människofiskare, så är det någonting som är fel faktiskt. Och vet att det har ingen betydelse om jag är pastor eller jag är en lärjunge, vad som helst, en apostel eller en profet eller vad. Så om det är något vi är, så är det lärjungar. Och sen att Gud han ger olika gåvor till oss, det är bisysslan. Men det första som vi är, det är att vi är en lärjunge. Och Jesus han sa inte, det var liksom det första, jag ska inte gå in på det, jag ska inte hålla, men det sista han säger, så säger han så här. Så säger han, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till medlemmar. Säger han det? Nej. Han säger inte det. Bara lite skoj. Jag vet vad en medlem är. En medlem, det är en protes som man skruvar av sig på kvällen och slänger under sängen när man går och lägger sig. Och sen på morgonen så tar man medlemmen och skruvar på sig igen och sen så går man ut. Och det är liksom, det är en medlem, det är ingen lem. En lem, det är en äkta kroppsdel som är kopplad i kroppen. Är du med? Så vi är inte här för att göra medlemmar. Vi är här för att göra äkta lärjungar. Och att liksom man säger att ja, men jag är kristen. Ja, det är en sak att vara kristen, men jag ska säga det är en helt annan sak att vara en lärjunge. En lärjunge, då blir man tränad, man blir fostrad, man lär sig att lyda, man lär sig att liksom ta emot ord, men man lär sig också, och vet att kan du inte ta emot en auktoritetsord så kan du inte själv stå i auktoritet. Och det bästa exemplet vi har i Bibeln, det är den här romerska hövitsmannen. När han säger att jag har människor över mig som säger till mig saker och jag har människor under mig. Och säger jag till en, gå, så går han. Och säger till en annan, kom, så kommer han. Och Jesus står där och säger, jag har inte i hela Israel funnit så stor tro någonstans. Varför liksom lyfter han upp detta här? Därför att Jesus är vår befälhavare. Han är generalen. Han är den högste. Han är den störste. Och jag tänker på detta ord. Varför ropar ni till mig, Herre, Herre, och gör ändå inte vad jag säger? Ja, det är så, detta är ju ett glatt biskop. Det fattar alla, va? Jag står inte här och är arg på dig. Jag är absolut inte arg. Utan tvärtom, jag är så älskvärd jag någonsin kan vara. Därför jag säger sanningen. Därför Jesus vill vi ska göra lärjungar. Jag jobbade 17 år som pastor när jag var i Örkelljunga. Och jag var expert på att göra medlemmar. Jag gjorde massor av medlemmar. Jag kan säga att första året jag körde igång, och när Gud han kallade mig till det. Jag hade inte en aning om att jag skulle vara pastor eller någonting, men Gud han kallade mig till det. Han gav mig till mig en namn på vad församling skulle heta. Det var när jag stod i dopgraven, då fick jag hela visionen utav det. Och sen kommer Jehovas vittne hem till mig och säger: Alf, skulle inte du vilja köpa vår lokal? Jag sa: aldrig i livet, vad ska jag med er lokal till? Och då hade vi ingen församling. Och sen så kom de för andra gången och sa: Alf, vill du inte köpa vår lokal? Det är alldeles nyrenoverat, så det är jättefint alltså. På den tiden min fru gör en tygaffär. Så de tänkte liksom att vi skulle ha tygaffär där. Man hade gjort en fin parkering med ljus och grejer. Och det var källare och så tre våningar så här. Och liksom det var jättefint. Och så kom de andra gången och säger det samma där. Liksom. Nej, så jag är inte intresserad. När de hade gått så hör jag den helige ande säga: det är jag som har skickat dem. Och jag blev: va? Har du skickat Jehovas till mig? Ja, det måste vara djävulen här alltså. Det kan ju inte vara Gud. Men jag hörde att det var Guds ande. Så säger jag, den heliga ande till mig: du ska köpa den lokalen, du ska ge det och det pris. Och det var ett sånt skambud. De begärde mycket, mycket, mycket mer för lokalen. Helt nyrenoverat. Och jag fick ett skambud utav den heliga ande som säger siffran till mig. Och jag bara säger så här: Gud, om det verkligen är du som säger detta till mig, då får du skicka dem för tredje gången till mig. För jag tänker inte springa efter dem. Det tog 2 dagar så stod de hemma igen. Ska du inte köpa vår lokal? Wow. Jo, det ska jag! Ja, de sken upp så här. Jaha! Och så hade jag priset då. Och det var, jag ska säga priset, det var 180 000. För en hel byggnad med nygjord parkering och med parkeringshus och källare och tre våningsplan. Och det var övernattningslägenhet, det var söndagsskolegrejer. Det var precis allt. Och ni vet, Jehovas, de är jätteduktiga. Det finns inga som kan renovera ett hus så snabbt som de, eller bygga upp ett nytt. De är ju helt makalösa. De är ju som de här Amish i Amerika. Så helt tänk ifall vi hade varit leja då. Ja, men i alla fall. Så tänkte jag, kan inte säga 180. Nu så kom det här shitet in här. Jag får säga lägre än det. Så kanske vi möts på 180. Så jag sa 150. Och de bearar på mig. Ja, vi kommer tillbaka. Vi ska ta det i styrelsen. Kom tillbaka, så gick några dagar och så kom igen. Ja, vi kan inte gå längre ner än 180 000. Amen, sa jag. Det är det som är priset. Det är precis det som Gud han har talat till mig. Va, sa de. Har Gud talat till dig? Ja, han har talat till mig. Jag ska köpa det och jag ska ge 180 000. Ja. Och vi hade inget församling. Det var bara jag och min fru. Vi hade ingenting. Jag hade inte ens en tanke jag skulle liksom så här. Men då så låg Gud nästa pyseberg. Så sa han: kommer du ihåg när du döptes i pingkyrkan i Halmstad? När du stod i dopgraven och du fick namnet Lövhydda? Ja, nu ska du starta en ny församling och heter Lövhydda. Aha, så trillar poletten på plats där. Jag har gått och burit det 4 år i mitt hjärta. Ja, så i alla fall så... Jag åkte, jag och min fru, ner till banken. Jag tänkte lägga bara till högsta huset. Så jag åkte ner där bara för att träffa bankdirektör. Vi skulle vilja köpa Jehovas vittneslokal. Och vi ska ge 180 000. Kan jag få ett lån utan några borgenärer och sånt? Jag vill inte ha någonting sånt. Och han tittar på mig. Ska du köpa det för 180, sa han. Alf, du gör ju en fantastisk affär. Det huset är värt så många gånger mer så att huset borgar för sig själv. Givetvis kan du få ett lån utan borg. Så köpte vi det. Så min fru och vi köpte detta. Och sen startade vi en ny församling. Det var bara jag och min fru. Ja, det var jättestor. Och lovsången, vad var det? Jo, jag spelade trummor, så jag satt med droner och trumsol och sen så på rike. Så det är det. Vi gjorde så. Men jag säger att det fyllde snabbt. Så samma år, 1986, när vi startade, så startade jag upp i Perstorp, i Billesholm och i Ängelholm också. Och ett år senare startade jag Hässleholm med. Så bara på ett års tid så var jag med och bara för cirka någonstans runt 500 människor som befälls där på ett års tid. Och det enda strategi som jag använde mig av, det var att jag inte kände en enda en som var frälst. Ja, jag kände ju någon. Jag kände min kompis Olof som hade lett mig till frälsning. Men jag kände ju inte som inte andra. Jag hade, min bekantskap bestod inte utav kristna. Utan det bestod av härliga, underbara hedningar som luktar rök och luktar sprit och allt vad de luktade. Men underbara hedningar. Jag vet att Gud, han älskar hedningar. Halleluja, han älskar syndaren. Medan vi var syndare så gav han sitt liv för dig och mig. Halleluja, är du glad för det?
Amen.
Så i alla fall så ja, jag ledde människor till frälsning. Bara de öppna sitt hem. Så att de bjuder in de som du känner. Och de som var nyfrälsta, de var precis som jag kände, bara icke-kristna. Så var hem efter hem fylldes med icke-kristna människor. Det var ju därför människor blev frälsta. Så att jag jobbade med detta sätt. Och sen så 1988 så bestämde jag mig för att jag måste gå bibelskola, för jag måste lära mig lite. Alltså jag kan ju ingenting, jag vet ju ingenting, jag är helt grön, alltså jag är bara en liten nyutploppad liten baby som bara liksom berättar för andra om Jesus och så här, och så blir människor frälsta. Och skyll inte på mig, jag kan inte hjälpa det. Det sa jag många gånger till Gud, skyll inte på mig, jag kan inte hjälpa det, jag kan inte hjälpa människor på frälsta. Jag kunde inte ens gå ner på pizzerian i Örkelljunga och äta en pizza utan 3-4 stycken befrälsta. Det bara var så. Jag kan inte hjälpa det. Därför är jag bara sån. Det är smörjelsen. Men! Och nu kommer jag till detta. Nu får ni spänna för säkerhetsbältet här. För nu så bär det av oss. Är du redo för lite undervisning här nu? För nu ska vi ta dig på en liten tur här alltså. Och detta jag ska säga nu här, nu ber jag ifrån hela mitt hjärta att du är öppen i ditt sinne och öppen i ditt hjärta. Bry dig inte om att det är en skåning som står här och snackar som du knappt begriper vad han säger. Men utan lyssna vad den helige ande vill säga till dig. Kan jag få ett ja på det? Lyssna vad den helige ande vill säga till dig här ikväll. Därför att detta är viktigt. Och det är inte jag som har hittat på detta, utan det är Gud själv som har hittat på detta. Precis som jag berättade att när man gjorde lumpen, så var det liksom inte, det var liksom inte bara en som fostrade en i lumpen, utan det var väldigt många som fostrade en. Och likadant när jag föddes här, när du och jag föddes här, så föddes vi utav en mamma och en pappa. Många har förstått att det finns en mamma och en pappa för det ska bli ett barn. Tack, det har kommit rätt plats. Det fattar vi, att det behövs en manliga och det kvinnliga, och de ska förenas i kärlek, och det gör att det blir barn. Okej? Okay? Och det är mamma och pappa som börjar fostra det här lilla barnet. Sen växer detta barn och så kommer man till kanske förskola eller lekskola. Men man börjar i alla fall i första klass. Och då får man en lärare som tar hand om en. Och börjar liksom att träna en och fostra en vidare. Och sen ju mer du växer, så när du kommer upp i högstadiet, så har du olika lärare i olika ämnen. Du har matteläraren där, biologiläraren där, fysikläraren där, engelskläraren där. Du har olika. Och vet att allt detta, att vi går i skola och sånt här, det är bara för en enda sak skull. Det är för att varje svensk medborgare ska bli skickliggjord till att utföra sitt tjänarvärv. Och det är att jobba och betala skatt till svenska staten. Det är liksom, det är vårt jobb alltså. Det är vad vi ska göra liksom. Och då är du en god samhällsmedborgare när du gör detta, va? Och liksom allt detta, all utbildning, allting, det är bara för att du ska bli beskattad. Och till och med den dagen du dör så blir du beskattad då också. In i det sista. Till och med in i efter det sista. Amen. Är det någon som fattar vad jag pratar om? Nu är det så att du föds in i Guds riket. Och nu är det så att i Guds riket så finns det demokrati. Annars gillar jag teokrati. Men just i denna sakfråga så är det demokrati. Därför i det fysiska livet så är det bara kvinnor som kan föda barn. Men i anden så kan män också föda barn. Kan vi få ett amen för alla män här? Amen. Du kan också vara med och föda fram barn. Och det gör du genom det liv du lever, det sätt du är och de böner som du ber. Så att alla i Guds riket kan bli föräldrar, mammor och pappor. Alla kan bli det. Och det är faktiskt så här att det är bara får som kan föda lamm. En herde föder inte lamm. En herde föder fram andra herdar. Därför man reprociterar, heter det? Ja, det ordet. Det är ju det man gör ju. Man formerar sig själv. Jag är pappa till 7 egna barn. Och konstigt som det är, de är lika mig och min fru. Men de är lika mig. Varför det? Därför de är komna av mig. Av den säd som jag har. Är du här? Var vill du komma med detta, Alf? Jag har inte kommit till vi ska ha lite föräldrakunskap här ikväll. Jo, på ett sätt så ska vi ha det. Följ med mig till Efeserbrevet. Jag ska bara säga så här, Efeserbrevet 4 ska jag läsa. Och Efeserbrevet 4, nu säger jag så här, det säger inte att apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare ska uträtta arbetet. Så står det inte. Det står inte att pastorn, evangelisten, aposteln, profeten eller bibelläraren ska utföra arbetet. Vet du vad det står? Det står att de ska utrusta de heliga till att utföra arbetet. Är du här? Är det någon som tror vad jag säger? Jag ska läsa innantill här nu. Oh, jag har så mycket jag skulle vilja säga här ikväll så att... Jag vet knappt vad jag ska liksom ta. Jag läser från Efesbrevet 4 och vers 7. Så står det så här. Men åt var och en särskild av oss blev nåden given. Här står var och en. Har vi någon var och en här ikväll? Ja, en del som är var och en. Men det är vi allihopa. Åt var och en blev nåden given. Allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva. Vet att vi allesammans så är vi gåvor till varandra. Och vet att en gåva... Jag kan komma här till er kära pastor här. Och så kan jag stå så här. Varsågod, detta är... Det är din. Vad vet du? Hon gör precis som man ska göra. Hon tar emot det. Du kan tänka om han är jultomten när han kommer. Och så räknar, vad heter det? Per. Heter alla Per här i denna församling? Jag pratar med tre stycken. Alla heter Per. De jag pratar. Du Per. Ja, det hörs på namnet att du heter Per. Du Per. Om han är jultomten han kommer så står det till Per från tomten. Eller frun. Och du sitter där och det står ditt namn och står allting här. Det blir ju inte hans förrän han sträcker sig ut och tar emot den. Och vet att en församling är inte förrän vi sträcker oss ut i våra hjärtan och tar emot varandra som gåvor ifrån Gud till oss. Som här, vi har Håkan här. Det är Britt-Marie. Ja. Jag har sånt sifforminne. Hade du sagt att du hetat 679 så hade jag kommit ihåg det. Men så är det namnen här. Men det är Britt-Marie. Jag sa rätt. Tack, tack, tack här. Britt-Marie, hon är en gåva till er. Och vet att en gåva måste man ta emot för att man ska få behållning av den. Det finns inget värre än att vara pastor i en församling och sen att man inte blir mottagen utav folket som sitter där. Jag vet vad jag pratar om. Men det är underbart när man kommer och får vara en gåva ifrån Gud som blir mottagen i människors hjärtan. Men vet du, det spelar ingen roll vad vi gör i Guds riket. Om du är en snickare eller vad du än är, liksom, om du fixar här i lokalen, brer mackor eller vad du än gör. Men om vi inte tar emot varandra så får vi liksom inte del av den härlighet som Gud vill fylla hela Kristi kropp med. Jag tänker mycket på den här bilden i Hesekiel. Mannen med mätsnöret som tågar ut i vattnet. Och kommer längre och längre och längre ut. Till sist är han ute så långt så att man ser bara huvudet. Om man nu är betraktare och står på stranden. Och vad ser man? När den kroppen liksom är ute och liksom når inte botten längre. Man får simma där ute. Betraktaren, vad ser han? Han ser bara huvudet. Han ser bara Jesus Kristus. Resten av hela kroppen är tillsammans med och bär upp huvudet Jesus Kristus. Jag tänker på detta som står när Israels barn, de sa så här: vi vill ha en kung över oss precis som alla andra har. Vi vill vara som alla andra folk. Och Samuel, profeten, han går till Gud och säger att Israels barn, de klagar och gnäller, de vill ha en kung över sig. Och Gud, han säger till Samuel, hälsa dem. Och först sa han till Samuel, Samuel, det är inte dig de har förkastat. Det är mig de har förkastat. De vill inte att jag ska vara kung över dem. Utan de ville ha en mellanhand. Det finns människor än idag efter Jesu 2000 år gamla verk som än idag tänker i de här gammaltestamentliga tankarna. Sätt en pastor, det är inget fel på det, jag kommer till det så du kan vara helt lugn, Britt-Marie. Sätt en pastor över oss så att vi kan skylla på han eller henne. Så att liksom går det inte bra, ja då är det pastorns fel. Och liksom, då har vi någon som vi kan ha som syndabok. Och så gömmer man sig själv. Ja, vi kallar en evangelist här nu. Så kan vi liksom sitta med armarna kors och skiter han, fixar han till det. Men vet vad Efesierbrevet säger? Det står så här att han gav oss somliga till apostlar. Somliga till profeter. Somliga till evangelister. Som ligger till herdar och lärare. Ty, han ville göra de heliga skickliga. Alltså han, inte nog med att vi har fått en underbar hjälpare som heter den heliga ande. Han har vi. Han bor på insidan av oss. Men sen har Gud insatt i kroppen 5 stycken och det heter tjänstegåvor. Och då kan jag inte liksom hoppa över Filipperbrevet 2 där det står att Jesus, han räknade inte jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblotta sig själv och kom i en tjänargestalt. Så vad är en tjänstegåva? Det är en tjänare. Det är en som faktiskt böjer sig ner allra djupast för att lyfta andra människor. Och vet att tjänstegåvorna, de är inte insatta för att de ska stå uppsatta på höga piedestaler. Utan tjänstegåvor, det är en funktion i kroppen. Och den funktionen måste fungera för att hela kroppen ska fungera. För att Gud vill att vi allesammans ska bli skickliggjorda. Precis som vi blev, som vi liksom fick gå i grundskola och gymnasiet och allt vad vi har gjort. Bara för att bli skickliggjorda och bli en god samhällsmedborgare. Men Gud har insatt i sitt rike som heter Gudsriket, har han insatt 5 stycken tjänstegåvor. Och de tjänstegåvorna, de är till för att träna och skickliggöra varenda en så att vi alla kan vara med och utföra tjänarvärvet. Och vad är det? Jo, jag läser vers 12 här. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kyrka. Jag läser 1917 års översättning. Jag gillar den översättningen. Så står det till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet. Det är uppdraget för pastorer. Och lyssna vad jag säger här. Många säger liksom att evangelisten, ja, det är han som ska vara där ute. Det är han som ska ha kampanjer. Det är han som ska ha allt detta. Men här står klart och tydligt att evangelisten är given till Kristi kropp. Därför att evangelistens smörjelse behöver komma över var och en troende. Så att vi alla kan vara med och vinna människor. Du behöver smörjelse från en evangelist. Du behöver smörjelse från en apostel, från en profet, från en herde, från en bibellärare. Därför att vi alla ska kunna vara med och bli en skickliggjord i Kristi kropp. Så att vi går till verket och börjar göra det Gud har bett oss om att vi ska göra. Därför ska vi alla vara med och kasta ut onda andar. Alla kan vi vara med och be för sjuka. Alla kan vi vara med och profetera. Alla kan vi göra detta. Men så finns det de här 5. Det finns de 5 som är liksom speciellt smorda. För att liksom, precis som en lärare. Det finns de liksom som vi har läraryrket. De gillar att vara lärare. De gillar att lära ut och så här. Absolut inget fel i det. Men Gud har också gjort detta i sitt rike. För han vill att vi allesammans, varenda en, ska bli en lärjunge. Och en lärjunge, det är ingenting annat än en som själv gör andra lärjungar. Så efter 17 år som pastor så tog jag att sluta som pastor. Och så började jag bygga så som jag byggde när jag var nyfrälst. Så idag så har jag bara en handfull lärjungar som jag möter, träffar, som jag tränar, som jag undervisar. Och dessa mina lärjungar, de gör andra lärjungar som gör exakt detsamma som tränar andra att göra lärjungar. Och jag har sett många, många, många fler som blir frälsta, fyllda av den heliga ande, döpta i badkar som min dotter och svärson. De har dop hemma i sitt badkar. Det är, halleluja! Det är underbart alltså! Jag är en lärjunge som är en sån här rock'n'roll. Och liksom, han tränar jag i 3 års tid. Då säger jag till honom, nu är det dags för dig. Se till att gå ut och börja göra samma som jag gör med dig. Det ska ske, du är min mentor, sa han. Han bara tog mig där. Och jag kände mig som liksom en överförir. Och nu lydde den värnpliktiga, han lydde order. Halleluja, det tog 3 år för att fostra han till det. Han var liksom, han ville göra sina egna grejer. Han hade växt upp i den här rock'n'roll-kulturen. Alltså. Du vet vem det är, Joel. Men i alla fall, han är en av mina lärjungar. Och han ringer till mig nästan varje vecka. Och jag ringer till honom. Och så träffar jag han och hans fru. Och så träffar jag dem och så sitter jag ner och så bara ger jag ut till dem. Så ger jag ut till dem. Undervisar dem, uppmuntrar dem. Och alltid liksom så är jag där liksom och bara liksom och stöttar och uppmuntrar och sparkar han i ändan och så här liksom. Och, liksom, och han bara säger, oh det är så kul med dig Alf. Det är så roligt att prata med dig. Och så ringde han nu så han, oh vet du Alf, igår. Och det var, nej nu ska vi se, det var igår jag pratade med han ja. Då var det alltså i förrgår då ju. Så sa han att ja, jag skulle bara köra min ena grabb till ett ställe där och han skulle träffa sina kompisar. Och när jag kom och hans kompisar stod där så gick jag ut och bara snackade med dem. Och jag kunde ju inte låta bli att säga något gott om Jesus. Och då står en av min sons kompisar där och säger, jag vill ha det. Mitt bland kompisarna. Vad säger du så? Ja, det du pratar om, jag vill ha. Vill du befrälst? Jag vill befrälst. Menar du nu? Här nu? Ja, här nu. Så han tog emot Jesus. Mitt bland sina kompisar. Ge Jesus en applåd. Det är väl underbart alltså. Halleluja. Och jag pratade med han bara för några veckor längre tillbaka så ringde han och sa, vet du, denna sommaren har varit fantastisk. Jag har fått leda 5 stycken människor till frälsning och det är 5 stycken nere i sjön där nere. Och de är härligt frälsta, de är fyllda av det heliga. Nu kommer de hem till mig och jag tränar dem. Ja, det är så underbart alltså. Kära Jesus. Nu måste jag bara berätta en sån härlig grej. Jag hade en av mina söner. Håkan han har nog hört detta innan och Bengt också kanske, jag kommer inte ihåg, jag har ju varit på Victory och jag tror jag har pratat om detta där med. Men i alla fall, en av mina, du vet ibland som pappa va, så ibland har man inte riktigt fram till sina egna barn, det kan skära sig så, det hade gjort med en av mina söner, min näst yngste son, en underbart skicklig snickare är han och det hade skurit sig mellan han och mig, jag nådde inte fram till min son. Men min son, han såg väldigt upp till en av mina svärsöner som är några år äldre. Han är väl 6-7 år äldre än honom. Och han ser upp till honom. Och det är min dotter då som är gift med David, heter han. Och så sa jag så här, David, kan inte du ringa Jonathan? Att Jonathan, och be honom att han öppnar sitt hem. Och han bjuder in sina kompisar hem till sig. Och han var ganska nygift, Jonathan. Och han är gift med en härlig liten tjej som har blivit frälst nu här för några år sedan. Och i alla fall så sa jag så. Och så David, så åker du Justina, det är min dotter Justina. Så åker ni dig till Jonathan och Frida och så undervisar ni. För Jonathan, han ser upp till dig. Han lyssnar på dig. Ring till honom. Tänker, ibland får man vara smart alltså. Ja, så David, han ringde Jonathan. Så. Det är jag inte. Vad säger du för du öppnar ditt hem och bjuder in dina kompisar? Och så kommer jag just in och så tar vi och undervisar där. Och så det enda du ska göra det är att du kan fixa fikan. Men att du bjuder in dina kompisar. Vet vad Jonte han gjorde på 6 månaders tid? Han fick vinna 30 stycken av sina kompisar till Jesus. 30 stycken. På sig. Ja, det är för svagt detta här. Jag tycker ni ska ropa halleluja. 30 stycken av sina kompisar. Det är härligt för er. Och vet du, nu är det så att det har gått ner alltså. Så där är 3 stycken av dessa. De är ute i heltidstjänst för Herren. Och det är inte det att de har suttit och väntat att en pastor ska ringa och bjuda dem att predika inte. De har talarstol 365 dagar om året. Precis var som helst. Precis som du och jag också har. Jag kommer ihåg att jag satt på kanal 10 så ringde de in och så fick man in sådana här grejer och så skulle man svara på frågor. Och så kom det en och sa, min pastor han har inte upptäckt mig och jag vill ju predika. Och skulle jag svara på den frågan? Så sa jag bara så rakt ut i tv-rutan. Hallå? Det finns en talarstol för dig. Den är precis, det är du som är talarstolen. Och du har en möjlighet 365 dagar om året att tala och berätta om Jesus precis var som helst. Får inte gå och vänta på någon kallelse. Jag tycker det är kul med en kallelse. Det är jätteroligt. Halleluja. Då får man tjurersättning. Nej, jag skojar mig. Men visst är det underbart. Jag gjorde en matematisk uträkning. Ta detta för vad detta är nu här. Jag hittade på en historia som jag predikade på Jesusfestivalen. Och jag kan säga att den blev väldigt uppskattad. Det var en missionär från Kenya som sa att det var med det bästa jag någonsin har hört. Så. Men, och det säger jag inte för att göra så nu. Fatta, jag säger det för att göra så. Men i alla fall så hittade jag på en historia. Det var ett par tvillingar. Bägge två befrälsta samma då. Bägge hade växt upp med samma mamma och pappa. Bägge hade gått i samma skola, blivit fostrade av samma lärare. De hade gjort värnplikten på samma ställe. De hade gått igenom samma, det här tvillingparet. Och så går de och befrälsta. Och bägge två får en brinnande längtan i sitt hjärta att vinna människor för Gud. Den ene, han, och de är smål bägge till att göra det. Precis som du är smål. Du är också smål. Och i alla fall så den ena gick ut och vann 10 000 människor i månaden. Ooh, det får vi skriva om i kristen press. Oh, han får ju komma på tv. Vi får lite intervjuer här nu med han alltså. Oj, oj, oj. 10 000 i månaden, det var inte dåligt. Och han höll på med det. Det var 120 000 befrälsta på ett år. Och alla applåderar och alla säger. Bara det att han blev så fruktansvärt trött och utarbetad. Därför han fick bygga en sån enorm organisation för att kunna ta hand om alla dessa. Så han satt i sammanträde efter sammanträde. Han hade aldrig läst om Nehemja. När Sanballat och araben Gesem och Tobia kom och tjatade på Nehemja. Låt oss träda tillsammans så vi får prata om detta. Och Nehemja sa, jag har inte tid med detta. Låt oss träda till, kom 10 gånger och så till Nehemja. Låt oss träda tillsammans. Och vänder du på det ordet så var det att låt oss ha ett sammanträde. Träda tillsammans, sammanträde. Och han nekar, han vill, jag har så mycket, jag har inte tid med sammanträde. Det måste jag säga, när jag var pastor i 17 år, då var det tradigast jag visste, det var de här sammanträden. Tack och lov, jag slipper alla dem idag. Men i alla fall så han vinner 120 000 människor om året. Om det skulle fortsätta då? 120 000 om året. Hur lång tid skulle det ta för att få hela jordens befolkning frälst? Jo, 66 666 år och 6 månader. Och då räknar jag på att de två var de enda som var frälsta på hela jordklotet. Då blir 8 miljarder människor frälsta. Men det tar 66 666 år och 6 månader. Rätt konstigt att det blir 666. Det var det. Den andra, det brann i hans hjärta också att vinna människor. Men han vann bara en människa på ett helt år. Men han gjorde den till en lärjunge. Han umgicks med den människan, tränade den människan och gjorde den människan till en lärjunge. Så nästkommande år så var de två stycken som gick ut och vann var sen. Nu var de 4 stycken. Och så gick det på. Nästa år så var de 8 stycken. Nästkommande år 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 och 2048. Och så fortsätter. Nu orkar jag inte räkna längre. Hur många år tog det då? Ja men Alf, du sa vi skulle vinna. Vad sa du? Micke?
33 år.
Tack. Helt rätt sånt. Här har vi det matematiska geniet. Det tar 33 år så hela jordens befolkning frälst. Och då har man bara vunnit en människa och gjort den till en lärjunge. Jag hoppas att det är någonting här som bara hugger till i ditt hjärta. Du ska aldrig förakta den ringa begynnelsens dag. Om du och jag bara hade fattat hur viktigt det är att vinna en människa till Herren. Och göra den till en lärjunge till Jesus. Så han får vara kungen. Inga mellanpåvar här någonstans. Utan han får vara kung. För vi är ju kungar. Och han är kungars kung.
Wow.
Varför heter det konungarnas konung? Därför vi är kungar. Och han är kungarnas kung. Och han är herrarnas herre. Sträck på dig. Vet att när vi träffas så här, det är det finaste sällskap som finns på jordklotet. Den kungliga familjen kommer tillsammans. Det är bara präster och kungar jag ser här inne. Det är bara konungsliga präster som är här. Om du har Jesus i ditt hjärta. Det är fantastiskt, René. Är du här?
Amen.
Gud har smort dig att vara en konungslig präst. Det skrev Petrus i 1 Petrus 2:9. Sa jag inte er att ni är konungsliga präster, ett heligt egendomsfolk? Paulus, han säger, han skrev till de heliga. Varenda brev börjar med dem, till de heliga. Till de heliga. Så här har vi Sankt Joel. Han sitter här. God dag, Sankt Joel. Hur känns det att vara helig? Och det är inte för att Joel är så förträfflig, utan det är för att han som bor i honom är så otroligt förträfflig. Den helige ande bor här inne. I dig och i mig. Vad skulle vara så fantastiskt underbart att inte Gud skulle kunna förmå det genom dig? Så gå aldrig och säg att jag är en liten mask. Jag är bara ett litet kryp. Nej, inte ska väl jag. Vet vad det är? Det är falsk ödmjukhet. Vet vad sann ödmjukhet är? Det är att underordna sig Guds ord, vad Gud har sagt om dig. Det är en sann ödmjukhet.
Jesus.
Det är inte att gå omkring och liksom och tro att du inte är någonting. För det är du visst det. Du är en konungslig präst. Du behöver sträcka på dig. Inte i en felaktig stolthet, utan i en sann stolthet. Att du kan vara stolt över vår fantastiska frälsare och herre, som har upprättat dig, som har tvättat dig totalt ren ifrån all synd, all orättfärdighet, alla dina tillkortakommande, alla dina missade gärningar, missgärningar, allt vad du liksom har trampat i klaveret. Han tog hela rubbet. Och så vet du vad, han iklädde dig en helt ny klädnad. Och det är inte lumparkläder. Det är inte kronans kläder, utan du får en mantel som heter rättfärdighetens mantel. Sträck på dig. Fatta att du är någonting i Guds ögon. Och att denna världen behöver se att det finns kristna som liksom, där är go i dem. Jag kommer här, jag var första gången blev intervjuad av en journalist som skulle skriva om vi hade startat församling då, så kom han från att skriva en artikel om mig. Så sa jag till han, nu vill jag att du skriver en riktigt bra överskrift. Skriv så här, Jesus var ingen mes. Och han skrev, Jesus var ingen mes. Men fet stil alltså. Jag ska säga att den artikeln, den läste du av alla.
Wow.
Och så i den artikeln så jag berättar för den här frågan, och du skulle bara veta en sak. Du vet, änglarna, det är inte några små knubbiga bebisar med små fjuttvingar som sitter på väggen uppspikade, utan det är stora, kraftiga med telefonstolpar till armar.
Halleluja.
Och han skrev det. Och änglarna, de är stora, starka och telefonstolpar i armar. Och vad tror ni händer? Jo, där ringer en religiös mes till mig.
Det är Alf. Var står det i Bibeln att änglar har telefonstolpar till armar?
Jag sa det.
Och då sa jag så, är du helt från vettet? Har du inte läst i Bibeln om änglen som har ena foten inne på land och den andra ute i havet? Han måste väl ändå ha armar som telefonstolpar. Kära Jesus. Halleluja. Alltså hade vi fattat, hade vi begrepet att vi har hela änglavärlden med oss. Jag glömmer aldrig, jag var hemma på en söndagsmiddag. Min mor brukar bjuda på söndagsmiddag. Och jag är ju den första i hela släkten som blev frälst. Och jag sitter där och du vet att det gick ju så långt så att mina systrar de sa så här: kommer Alf? Ja, Alf han kommer. Ja, då kommer inte vi. Det är liksom, för jag var en Jesus-freak. Jag pratade bara om Jesus. För mig, jag hade varit med om en riktig sann omvändelse. Jag var omvänd. Elden brann i mitt hjärta. Jag kunde inte hålla tyst om det bästa jag någonsin upplevt i hela mitt liv. Men i alla fall så var vi hemma på middag. Och en av mina systrar var där. Hon hade med sig sin son och han var 14 år gammal. Och Peter som han heter, han sprang runt och lekte med mina barn som var mycket, mycket mindre. Så de sprang runt och lekte ta fatt där inne. Och Peter springer och slår sin fot rätt in i en tröskel. Är det någon som har slått sin fot i en tröskel någon gång? Och det gör ont! Men det var så att det var inte bara att det gjorde ont, han bröt sin tå. Så den här tån, nu ska vi se här, det var liksom, det var ju foten där va? Men tån alltså, den hängde ner så här. Den var helt bruten alltså. Och han skrek i högan. Och jag bara kände. Det bara reste så här alltså. Så jag bara sa: Peter, Jesus Kristus ska bota dig nu. Och så tänkte jag så här, Jesus han plockar ju iväg all form av otro. Han vill ju inte be när det liksom var massa otro. Så jag tog Peter och så tog jag bar in han i en sängkammare och stängde dörren. Och sen gick jag ner på knä där och så slet jag av han liksom strumpan och tån bara hängde sig. Och han skrek alltså och tårarna rann. Så la jag handen på hans fot och han ryggade tillbaka sig. Men så, nej, fram med foten här. Och så, i Jesu namn, du tå, bli hel nu! Och Peter. Nej, han är borta. All smärta är borta. Det är helt väck. Och liksom, och jag blev så här. Peter, nu springer du in. Och så säger du till din mamma. Och så säger du till mormor. Och du säger till allihopa vad Jesus har gjort med dig. Och Peter, han kom springande. Titta mamma. Jesus har helat min tå. Wow. Och det blev knäpptyst alltså. Och jag då som min syster heter liksom så. Ta fram foten. Och han tog fram foten. Och sen tog hon om tån på Peter. Och knep. Och han bara stod och skrattade. Ingenting. Han var helt elad. Och jag blev så här. Jag gick igång som en vethulva. För jag visste att det var möte liksom i en kyrka. Så jag tänkte, jag måste bara ta mig dit. För nu är helande kraften på här alltså. Så jag rusade ut i bilen och körde till en kyrka. Och det var möte som pågick där. Och det var dubbla dörrar precis som här. Och jag bara kom springande in, slängde upp dörrarna. Är det någon som är sjuk och mig ska jag be för er? Mitt i mötet där stod pastorn och predikade. Och han kom helt av sig där. Och det var två stycken som kom fram. Och bägge, pang, pang, bägge blev totalt helade direkt alltså. Och jag var alldeles salig så här liksom. Halleluja. Och så gick jag och la mig den kvällen. Och jag bara låg i sängen. Och jag låg där och talade i tunga alltså. Och bara prisa Gud alltså. Och så vaknar jag på morgonen på söndag. Det var lördagkväll. Och så vaknar jag på söndag. Och jag vaknar av att jag ligger och ber i tungor. Och så hör jag. Låt den som är starkare än dig själv, Alf, arbeta. Vad menar du, Gud? Sänd ut änglarna. De är ju arbetslösa. Vad menar du? Sänd ut änglarna. Och så fick jag tre stycken namn. Och den ena var min syster. Den här grabbens mamma. Alltså min syra. Det var ena där, det var hon. Alltså, jag ska inte göra så. Jag kan inte stå och göra så. Så den ena, det var syran där, va? Och så var det en annan kvinna och så var det hennes son. Jag fick de tre namnen. Och så hör jag den helige ande säga, sänd ut det till dem. Och säg till änglarna att de drar in dem till kyrkan idag. Och min syra har aldrig satt sin fot i en fri kyrka. Den kvinnan har aldrig satt sin fot i en fri. Den sonen till den kvinnan har aldrig satt sin fot i. Alla tre kom, alla tre befrälsta. Visst är det härligt alltså?
Det är härligt.
Kära Gud. Gud vill använda oss. Varenda en av oss. Jag körde mellan Osby och Markaryd. De har gjort en ny väg där. Jättefin väg. Den andra var så krokig som man blir själv åksjuk. Men i alla fall så nej, det blir inte jag. Jag är en gammal racerförare. Jag älskar när det är krokigt. Men så kör jag på den där. Och så går där en kille där. Och jag tänkte, han är nog inte fyll av den heliga anden. Inte. Det är nog något annat. Men jag tänkte, och jag vet att när jag ser en liftare, jag älskar att ta upp liftare. Därför att du bjuder på skjuts och du har rätt att säga precis vad du vill och de måste lyssna. Så jag plockade upp den här liftaren då, va? Och så när han satte sig i bilen så sa jag till honom så här, och jag bad en sån här snabb bön. Jag sa, Gud, jag får se hur snabbt det kan gå att få människa frälst. Jag sa det liksom. Jag bara sa så här, Gud, jag får se hur snabbt det går att få människa. Så när han kom in och satte sig i bilen så sa jag till han, du, jag vill gratulera dig. Sträck fram din hand. Och han liksom så här, ja, gratulera mig. Käringen har precis slängt ut mig. Det är minsann ingenting att gratulera. Jo, sa jag, sträck fram din hand. Jag vill trycka din hand för jag vill gratulera dig. Varför det? Jo, du ska bli frälst just nu. Va? Jo, du ska bli frälst just nu.
Du har jag längtat efter länge. Ja, det vill jag.
Fick jag be med han. Så sen har jag bett med han frälsningens bön och han bad med där. Och så säger jag till honom, vill du ha hela paketet?
Jag vill ha allt. Vad ingår, sa han.
Ja, du kan bli fylld av den heliga ande här på studs.
Wow.
Vad är det för något?
Ja, bry dig inte, sa jag. Men du kan få det med en gång.
Ja, jag vill ha det med.
Och jag bad där att han skulle bli fylld av heliga ande. Och han börjar tala i nya tungor. Alltså. Det bara fortsatte. Och jag tänkte, för er som han är fylld eller vad? Men han talar i tungor. Och jag ska säga att han nyktrar till också. Och sen så körde jag och skulle ju hem då, va, till Markaryd. Och så kommer jag till rondellen i Timsfors och där släpper jag av honom för jag ska köra vidare. Så. Och han skulle lyfta vidare på det hålet. Åt ditt håll till, mot Laholm till. Och så var det så när jag kom hem då så sa min fru till mig, Alf, vi måste åka till gränsbygden och handla. Vet du var ligger Håkan? Vi måste åka till gränsbygden och handla. Ja visst, så hopp in i bilen så kör vi direkt. Så hon hoppar in i bilen och så kör vi. Och tror du inte han står och lyfter där då ju? Så jag stannar för andra gången och tar upp han. Och jag trodde han skulle trilla av pinne då. Va? Är det du igen? Och vet vad jag fick vara med och uppleva då? Då börjar denna kille, alltså han har varit frälst i en kvart, 20 minuter. Då sitter han och vittnar för min fru om sin frälsning. Han är 20 minuter gammal i Herren. Så du vet, små bebisar, de kan jollra också. Så han jollrar på med sin frälsning. Ja, jag träffade din man här. Det är det bästa jag varit med om på länge. Det är ju helt fantastiskt detta. Tänk att jag får bli frälst. Det har jag längtat efter länge. Alltså, visst är det underbart, va? Min flicka Jenny från England, hon är gift med en engelsman, bosatt där sedan ett antal år tillbaka. De bestämde sig, Guy och Jenny, att de skulle flytta hem till Sverige för att deras barn skulle lära sig svenska. Så de skulle gå svensk skola här då och bo här ett år. Och de bodde i vårt gästhus i ett års tid. Och just det, ja. Och så ringer Jenny från England och säger: pappa, du har ju en massa gamla bilar, så kan du inte fixa till en gammal bil till mig? Så vi har en bil när vi kommer från England till Sverige. Och då hade jag en gammal bil som stod på logen, så att jag tog satt igång bara att fixa upp den. Den har stått där och blivit se ut som ungefär som Gevalia Mellanrost, något sånt, va? Men i alla fall så jag började fixa och dona med den här bilen och så kör jag besiktigaren. Och jag fick ju tre stycken tvåor. Och det var liksom, den ena var man skulle byta skivorna bak, och det var en Renault. Och så sa han när jag kom där och skulle beställa grejer, så han, ja, så han, hade varit en Volvo så hade det kostat 150 kronor, men nu kostar det 2000 kronor bara för att det är en Renault. Jag glömde det, jag ska minsann inte ha några nya skivor. Så tänkte jag måste leta upp någon som kan svarva mina skivor. Så jag hörde mig för i Markaryd, och så fick jag nys på en kille, och han sa, ja, jag kan göra det. Han hade egen firma och så gjorde han lite specialjobb så här ibland. Så han lovade att han skulle svarva de här skivorna bak. Och så kom jag och så lämnade jag de här skivorna. Och när han fick syn på mig så sa han så här: dig känner jag igen. Jag har sett dig för. Vem är du? Ja, jag heter Alf Svensson. Är det Alf Svensson? Du har dansat med min fru. Och jag tänkte, upp sen, nu ligger jag risigt till här. Han sa, det är många år sedan. Och som väl var så sa han ju att det var långt innan jag befrälst. Alltså, men vi hade varit på samma bröllop. Och på det bröllopet dansade jag mycket. För min fru, hon är som att föra runt en tegelsten. Så det är inte alls roligt att dansa med henne. Men hon var fantastisk på att dansa. Och det var roligt att dansa med henne. Nu talar jag om när jag var ofrälst. Är du här fortfarande? Ja, i alla fall ja, så han, min fru kallar dig för Karl Alfred. Jaha du, det visste jag inte. Och sen så tänkte jag så här, och liksom han var snackig, jag kände det liksom. Det var hans första dag på semestern också. Så jag stal hans första semester då, när han fick stå och svarva mina skivor. Så sa jag till han, vet du vad jag gör idag? Nej, vad gör du? Ja, jag är ute och talar om Jesus och jag predikar. Va? Ja, jag har blivit frälst. Har du blivit frälst? Ja, jag har blivit frälst. Du, jag sätter på kaffepannan. Du måste berätta för mig om detta. Det vill jag ha reda på. Hans första semester då, han ville egentligen bara hem. Här är en människa med helt öppet hjärta. Han sätter på kaffepannan. Vi sitter i flera timmar. Och jag får berätta hela frälsningens väg. Och han bara sitter där och bara tar emot. Amen. Sen kör jag och ska besiktiga bilen. Jag har gjort för de här 3-2 åren. Lagt ner 5-6 tusen kronor på bilen. 40 timmars arbete. Jobbat rätt mycket med den här gamla bilen. Så kör jag till besiktningen och precis innan jag kommer fram till besiktningen så är det pang och så bara sprutar det olja ur motorn. Jag tänkte, nej, jag måste vända och köra hem snabbt som bara den innan oljan tar slut. Så jag kör i full rulle hem. Men jag kommer inte riktigt ända hem. Jag kommer till ett stopptecken och sen är det stopp. Jag kommer inte därifrån. Alltså. Där står jag och liksom stoppar upp trafiken. Så kommer en bil, en exakt likadan bil, och stannar bakom mig. Och utstiger den mannen, så säger han, behöver du hjälp? Ja, tack. Kan du hjälpa mig att föra bilen ner i diket här? Och så säger han, du förresten, jag ser du har en likadan bil. Skulle du vilja ha en reservdelsbil? Ja, vad kostar den? Ja, du får den för 1500. Det är skrotvärdet. Ja, det är alldeles för dyrt. Ja, då kan du få den gratis, sa jag till er. Vad säger du? Ger du bilen till mig? Jag känner inte dig och du känner inte mig. Ja, du får bilen, så. Men på ett villkor att du skjutsar mig hem. Ja, så han skjutsar mig hem. Och så precis när jag skulle gå av bilen så sa han, du, vad är du för en egentligen? Jag har aldrig sett dig innan. Vad är du för en? Ja, alltså faktiskt är det så att jag är faktiskt ambassadör. Är du ambassadör? Jajamän. Ja, och kör en så gammal bil. Ja, jag är ambassadör. Ja, men jag såg ingen sen. Nej, detta är det. Det är frugans bil. Va? Har du ingen bättre bil till frugan? Ja. Ja, så jag är faktiskt ambassadör. För det finaste rike som finns. Ett underbart rike. Som är fyllt ut av frid och härlighet. Och det är fantastiskt. Jag har en underbar kung. En fantastisk kung i landet. Alltså, ja, det var intressant. Vilket land är det då? Alltså berättar jag om Guds riket. Jesus är min kung. Och han satt där bara så. Jag sa han, det är som jag har varit så argsint hela dagen. Men när jag mötte dig så blev jag på gott humör. Jag sa, ja, det är inte min förtjänst utan det är hans förtjänst. Det är han som bor på insidan av mig. Och vet att han är väldigt glad. Därför han är smår med glädjens olja mer än alla andra. Så att, och det är inte så att jag också är glad. För han kittlar mig på insidan. Så att jag är glad också. Ja, detta är häftigt. Jag säger, vet du, du kan få hoppa över i det riket här just nu. Kan man? Hur gör man det? Genom att du tackar ja till Jesus. Vad han har gjort för dig. Du, kan man lov att få bli hemligt frälst? För jag vågar inte bli öppet frälst alltså. Jag måste bli hemligt frälst. För min fru, alltså, jag undrar vad hon gör med mig för jag kommer hem och berättar att jag har blivit frälst. Alltså det är helt okej, jag tycker bara hemligt frälst. För jag vet ju att en dag så kommer det bara in över i alla fall. Och då tänkte jag så här. Visst är Gud han dråplig. Han låter mig jobba i 40 timmar. Med en gammal bil som ändå bara går i sönder. Och som jag har lagt ner 40 timmars jobb på 5-6 tusen kronor på. Som liksom man bara kastar rätt ut i sjön. Men så tänkte jag så, herre. Det var värt allsammans. 40 timmars jobb och 6 000 kronor. Vad är det i jämförelse med att få träffa två stycken i himlen som jag aldrig har fått träffat annars? Hör du vad jag säger? Vad är det i jämförelse? Så Gud han har sina vägar. Ibland så är de liksom lite konstiga. Det går liksom inte på raka spåret så här va. Men Gud han vill att du ska vara med och ha roligt i hans rike. Det är han som har kallat dig. Det är han som har smort dig. Och han har uppdrag för dig. Och det är roligt att vara med. Uppskatta din pastor som Gud har insatt. Uppskatta dina medmänniskor, dina medsyskon. Var rädda om varandra. Håll din broder och din syster för mer än dig själv. Se till att vara en som går runt och uppmuntrar. Åh, vilken snygg tröja. Tänk att du har ränderna på det hålet. Då ser du lite bredare ut över axlarna. Min fru hon säger alltid till mig. Alf, du får inte lov att köpa en tröja som ser ut så. För du är redan bred över axlarna. Eller jag menar... Det är bara det, mina axlar har sjunkit ner väldigt lågt alltså. Men att man uppmuntrar varandra, talar väl om varandra. Jag hade en som kom hem till mig som ville prata illa om en annan människa. Så när den personen kom in till mig och satte sig vid mitt köksbord och så ville liksom prata skräp, så sa jag stopp. Ser du de här öronen här? Ja. Ser du, har ett vänster och ett höger. Ja. Liknar de en soptuna? Nej. Ja, men var snäll och släng inget skräp i mina öron. Jag är inte intresserad. Och sen har du kört till fel adress. Varför kör du till mig när du pratar om den personen? Du ska köra till den personen och så ska du själv prata med den personen. Då har du kommit till rätt adress. En gång så ringer en och liksom ska här. Vänta, stopp, stopp, vänta, tog. Du ska få ett telefonnummer av mig. Och så letar jag upp så här. Här är det, du har ringt fel. Här är det rätta telefonnumret. Ring till den personen. Och så gör upp med den personen. Se hur de älskar varandra. Tänk när världen här ute säger det. Se hur de älskar varandra. Jag var predika i Billesholm. Det var en präst som hade varit med på ett möte i Perstorp. Och det blev ett sådant här jätteroligt möte. Så den här prästen, han satt längst bak. Och han satt där och gapade och skrek och skrattade. Någonting så vansinnigt. Sist så trillade han av stolen. Och han sitter på golvet, slår sig på knäna. Och han bara kiknar av skratten, här prästen. Och i alla fall så efteråt så kom han fram till mig. Så sa han, kan du komma och tala till mina konfirmander? Ja visst, det kan jag väl göra. Och han trodde att det skulle bli ett likadant möte. Men det blev det inte. Jag har aldrig predikat om himmel och helvete någonsin innan. Men den gången gjorde jag det. Och det. Men det var inte alltså något fel så. Men alltså, jag talar om det. Så i alla fall oj. Ja, men vad du är snäll. Tack så jätte. Ge henne en applåd. Det är en riktig tjänare innan. Ja, så kom jag i alla fall till prästen och hans skit i konfirmander. Och det blev i alla fall att jag talade om detta och sen gjorde jag en frälsningsinbjudan. 50 stycken ungdomar går fram och tar emot Jesus i sitt hjärta. Plus prästens fru kommer fram och säger, jag är inte frälst, jag behöver också bli frälst. Fick be med henne till frälsning också. Och jag blev så här liksom överväldigad. Oj, 50 stycken. Det har jag inte varit med om. Och då så i alla fall så sa jag, nu fikar vi! Och så sitter jag och äter en kanelbulle och så dricker jag lite saft. Och så hör jag Gud säga till mig, jag är inte färdig. Fråga om det finns några behov här ikväll. Jag vill visa min härlighet för allihopa. Så jag fick svälja ner den här bulan rätt så snabbt. Där, så jo, Gud är inte färdig här ikväll. Han undrar om det finns några behov här ikväll. För han vill bota de sjuka. Finns det några? Det kom fram 20 stycken ungdomar. Och så sa Gud till mig, du får inte röra en enda igen. Lägg inte händerna på en enda igen. Du ska bara be en enda bön rätt ut i luften. Så ska du se vad jag kan göra. Så jag bara står där och så bara ber jag en bön rakt ut. Herre, kom nu, visa din härlighet. I Jesu namn. Amen. Det är någon som sett sådana här dominobriker. Man ställer upp dem och så putar man på den ena och så brrrr. Exakt det hände. Tänk, där stod 20 stycken ungdomar som aldrig varit med i en frikyrka eller någonting. Aldrig sett sådana här grejer. Men Guds ande kom över alla 20. De föll som käglor så här. De reser sig upp och vilken sjukdom de än hade så var de totalt helade. 10 stycken slänger sina glasögon den kvällen. Fullständigt helade sina ögon. En tjej som har sån här tjocka förstoringsglas på sig. Så när du tittar framifrån så ser det ut som rådjursögon. Så har de sina stora ögon så här. Två stycken sådana. Och hon gick runt där. Jag har så ont i huvudet efter denna bön. Jag säger, ta av dig glasögon. Man får ont i huvudet att ha på sig förstoringsglas på sig. Ta av dem. Så tog hon av sig sina tjocka glasögon och såg helt perfekt. Underbart alltså. Och sen så kom jag hem. Och dagen efter så fick min fru besök. Av en pastorsfru från en annan församling i Örkelljunga. Och när hon kom där så jag kom och gick förbi köket och där satt Anna-Lena och denna pastors fru. Och så sa jag, vet du vad som hände igår? 50 ungdomar blev frälsta. Och prästens fru blev frälst. Är det inte underbart? Och då säger denna pastors fru, det var ju synd att det var du som var där, Ralf. Det skulle ju varit min man. Och jag sa, vad säger du? Ja, det är synd att det var du som var där. Det skulle vara min man som skulle varit där, inte du. Jag sa, nej men kära hjärtans, det är väl inte jag som frälser. Är det inte fortfarande Jesus som frälser? Jag var bara ett redskap i Guds hand. Och så bara tänkte jag, hur kan man bara säga så? Kan man inte glädjas över att människor var frälsta i ett annat sammanhang än man själv är med? Det är dags att vi gräver ner alla stridsyxor. Och att vi lär oss att underordna oss varandra. Jag skulle vilja träna er i att underordna sig, att lyda order. Kan ni tänka er att varenda en av er när ni går och lägger er på kvällen och lägger huvudet på kudden och så tänker du, så säger du till dig själv, tänk vad underbart, idag har jag arbetat tillsammans med Gud. Och tänk vad härliga saker det har hänt idag. Och så tackar man Gud. För Gud vill använda oss allesammans. En konungslig präst som råder och regerar med Jesus. Och som har lärt sig att klättra upp i pappas knä och bara sitta och njuta av att bara finnas till. Och bara säga, pappa, jag älskar dig. Inte komma med någon jättelång lista. Utan bara komma och sitta, pappa, jag älskar dig. Tack pappa. Vad du är god mot mig. Vad du har välsignat mig. Tack att jag har tak över huvudet. En bil att kunna köra. Mat att äta. Kläder att kläda min kropp. Herre, så välsignad jag är. Härliga barn och barnbarn. Tänk vad vi har mycket att vara tacksamma för. Kunna dricka en kopp kaffe. Det är inte alla som kan göra det. Kära Jesus. Vad jag ser framför mig, så ser jag ett fantastiskt kapital. Som Gud har lagt ner i var och en som är här. Ett underbart kapital. Utav sin härlighet. Och vet att han vill förlösa sin härlighet. Så att världen kan se att det finns en levande Gud. Prisat vare Jesus. Om du bara visste hur dyrbar du är. Och hur högt älskad du är. Vet att du kan inte göra någonting för att få Gud att sluta älska dig. Du kan inte ens trampa i klaveret så mycket så att Gud han skulle sluta älska dig. Du kvittar vilka misstag du gör, så kommer Gud aldrig att sluta älska dig. För han älskar dig med en evig kärlek. Det är därför han låter sin nåd förbliva över dig. Kära Jesus. Tack Jesus. Herre, jag ber för var och en som är här ikväll. Herre, jag ber Herre att just nu Herre så rör du vid människors hjärta. Du rör vid människors sinnen. Du rör vid människors kroppar just nu här ikväll. Tack Herre att du allredan har rört vid en hel del som sitter här. Att det kommit helande till trasiga själar. Kommer helande till sjuka kroppar. Herre, jag tackar dig Herre för att ditt ord Herre har penetrerat människors hjärta. Prisar dig för det Herre. Och ger dig all ära Herre vad du gör och vad du har gjort. Och tack Herre för det pund Herre som du har lagt ner i var och en. Herre, jag bara ber att var och en ser att vi alla behövs i ditt rike. Att du vill använda oss allesammans, Herre. Och här har du ingen skala. Utan vi är faktiskt dina favoriter, varenda en av oss. Vi är dina favoriter. Vi är dina favoriter. Du älskar oss var och en så oerhört mycket. Tack, Herre. Tack, Jesus. Prisar dig, Herre. Tack, Jesus. Du som sitter här och vill ha en personlig förbön, du ska, självklart ska du få det. Men Guds ande är väldigt stark här just nu. Och han verkar här just nu. Så jag bara ber, bedröva inte den heliga ande nu. Utan var öppen i ditt hjärta och öppen i ditt sinne. Och ta emot vad den heliga ande vill göra i ditt liv. Han är här för han vill betjäna dig. Men han är en gentleman. Han tränger sig inte på. Det är du som måste öppna ditt hjärta och ditt sinne. Tack, Jesus. Tack, Herre. Helige Ande, gör ditt verk här ikväll. Gör ditt verk, Herre. Låt oss få en nystart, Herre. Låt oss få en nystart, Herre. Precis som lärjungarna här, det var inte bara liksom att de blev fyllda av helig ande på pingstdagen. Det gick inte en lång tid efter förrän den heliga ande kom igen på nytt över dem. Och då hela platsen där man var, den skakades ut av din kraft. Jag bara tackar dig, Herre, i Jesu namn. Tack, Herre. Kom, helig ande, gör ditt verk. I var ens hjärta, var ens själ, sinne. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus Kristus. Tack, Jesus.